Ja, hej och välkomna till Installatörspodden som vi kör live från Nordbygg.
Kul att gigga live för andra gången den här veckan på Stockholmsmässan för Nordbygg, eller hur?
Ja, det är lite annorlunda för oss. Vi var när vi då pratade utan publik, men nu sitter vi både med publik och har våra gäster som vanligt med på podden.
Ja, så är det. Jag heter Leif Getelius, står alltid vid Helens sida och nu är det liksom dags att rulla igång det här då.
Ja, Helen Stors heter jag då från bransch- och arbetsgivarorganisationen Installatörsföretagen. Vad ska vi göra idag då? Jo, idag ska vi prata lite om, finns det hopp för, om konjunkturen helt enkelt för den här branschen 2024? Det är många parametrar som pekar i fel riktning nu och det är höga räntor, det är en orolig omvärld, höga materialpriser, det är en tvärnit för nybyggnadsinvesteringar och det här påverkar såklart hela byggsektorn.
Och med den inflygningen så hälsar vi dagens gäster välkomna till Installatörspodden Live. Ett samtal om marknadsläget i installationsbranschen, eller hur Helen?
Och vi säger välkommen hit till vdn som brinner för energieffektivisering, elektrifiering och jämställdhet. Du har en bakgrund inom bygg- och installationsteknik och du står stadigt i samhällsbyggnadssektorn. Varmt välkommen hit Ola Månsson,
vd på Installatörspodden.
Och vid din sida så har du kollegan som har benkoll på siffrorna då. Kan se alla mönster som vi andra inte ser och även dra slutsatser för det som komma skall. Varmt välkommen till Installatörspodden Erik Karlsson, företagsrådgivare på Installatörsföretagen i Göteborg.
Tackar, i Jönköping, men det är inte långt från Göteborg.
Nej, ungefär.
Det var stora ord, inte lite att leva upp till.
Men jag tycker vi kör pang på rödbetan. Ola, hur går det för branschen? Följer vi räntekurvan?
Ja, följer vi räntekurvan. Den räntekurvan är fortfarande på högsta nivå. Idag meddelar SBAB att man sänker med 0,5 på rörliga, men höjer på resten. Så jag skulle säga att räntekurvan, den ska man inte titta på än. Nej, vi följer inte räntekurvan. Vi tror att det blir mycket bättre just nu. Och det är jag tveksam till.
Mm. Håller du med, Erik?
Ja, det är ändå positiva prognoser vad gäller räntan. Och på så sätt så följer vi det. Det kan man ju säga. Men annars håller jag med Ola till fullo.
Ska vi veta också, jag talar från hjärtat bara vad jag känner. Erik är experten som kan siffrorna.
Okej.
Okay. Ja, jag kastar hjärtat helt åt sidan.
Det är ju kanon att ni kompletterar varandra.
Ja. Ja.
Känslomässiga uttalanden från Ola och lite annat från Erik då. Som vd för Installatörsföretagen, hur ser du att ni på bästa sätt kan hjälpa företagen nu när kurvan ändå har bytt riktning?
Jo, det har du rätt i. Då säger jag så här att vi inledde ett arbete redan för 2 år sedan. Först hade vi pandemin. Då jobbade vi stenhårt för våra medlemmar så inte tappa marknad. Och nu har vi då räntorna som gått upp som bara den. Och då har vi redan för säkert 2 år sedan börjat att finna vad har vi för krockkuddar. Alltså incitament som gör att vi överbryggar en lågkonjunktur för våra medlemmar. För vi får inte tappa resurser som vi gjorde på 90-talet. Och jag är nog en av de få här som var med på 90-talet. Och jag vet hur mycket man tappade då. Och det får vi inte göra igen. Så vi har jobbat med politiken massor nu.
Ja, och du var lite inne på det. Att när du var med i podden förra gången så pratade vi väldigt mycket om 90-talskrisen och vad vi har lärt oss därifrån och vad vi borde ta med oss. Kan du se att man faktiskt har gjort det? Har man nyttjat de kunskaperna man lärde sig då?
Svaret är nej. Alltså installationsbranschen är ju lyckligt lottad. För vi har elektrifieringen, vi har energieffektivisering, vi har klimatomställningen. Det hade vi inte på 90-talet. Då var en installatör bara en leverantör. Idag är det vi som kan ta marknad utan, heter de byggarna då, så. Utan vi kan ta marknad själva runt de här delarna. Det är just, utan oss kan man inte leverera. Den biten fanns inte på 90-talet alls. På bostadssidan idag, som kanske är 9% av omsättningen för alla installatörer totalt.
Lite mer.
Okej. Okay. Så kan man säga att det har ju bara gått rakt ner och där tycker jag inte vår regering har gett tillräckligt stöd. Man kunde ta bort det sista amorteringskravet direkt. Nej, det är en utredning som ska vara klar i oktober. Man införde det så här. Herr Bolund införde det bara rakt ut utan utredningar för priserna var för höga. Så den kunde man ta bort direkt. Man kunde ta alla de här bitarna som redan finns färdigt kring friare hyressättning, kring startlån för unga. Alla sådana här grejer kunde man bara ta ur byrålådan nu och visa att man vill något. Det har man inte gjort.
Är det politiska åtgärder som behövs för att inte tappa den arbetskraft som nu då inte bygger nytt?
Ja, det är en kombination.
Ja.
En kombination av politiska åtgärder är en bit, och egentligen tycker jag inte om bidrag och sånt, men skapa incitamenten, skapa besluten som gynnar vår bransch. Nu har man bara startat inflationsskydd hela tiden. Det kan jag förstå. Och bara räntorna går ner nu så kommer bostadssidan gå upp igen. Det finns ju mycket annat än bostäder. Mm. Det vi mest jobbar med som installatörer, tack och lov. Men det finns så här saker som vi vet att EPBD, Energy Performance Building Directive, och EED, Energy Efficiency Directive. De två kommer till Sverige nu, väldigt snart. Och igår hade vi en debatt om det. Då sa man från Energimyndigheten, Venonica, att ja, det är om ett par år. Men vi vet att det kommer. Då kunde liksom de offentliga beställarna gå i bräschen nu och börja investera i energieffektivisering. Då behövs det inga bidrag. Men vi gör någonting vi vet kommer nu. Och det tycker jag också man kunde gjort. Och det är inte politiskt, utan det är egentligen beslut som krävs.
Det är många skarpa uppmaningar till politiken, men också yes. kring energieffektivisering här. Finns det andra aspekter som du ser att man kan, för att förbättra den här situationen på kort sikt inom bostadsbyggandet? Vad kan man göra där? Från vår bransch, så att säga.
Alltså, från vår bransch, dels måste vår bransch alltid förstå att det blir mycket bostäder. Då. Ett stoppat bostadsprojekt är kanske inte rätt projekt om ett år. Då måste det projekteras om. Då tar det 3, 4, 5, 6 år innan det byggs. Det är en jättelång startsträcka. För att vi har redan tappat så mycket byggnadsarbetare som går arbetslösa. Så här, kortsiktiga åtgärder. Det kom nu ett höjt rotavdrag med 25 000 till. Som då bara gäller från 1 juli. Hur dumt är det? Kunde det inte varit från 1 januari? Vi sitter alla och väntar till det här sista projektet till 1 juli. Eller hur? Den andra biten, höjde till 50% direkt. Verktyget finns där. Och som vi har gjort beräkningar tillsammans med byggföretagen. Det är inte en kostnad för finansen. Det är kostnadsneutralt. Jag har sett beräkningar där det faktiskt är plus också. Så det är den mest kortsiktiga åtgärden man kan göra. Sen får vi inte glömma bort, vi har en hel del som har träffat oss. Till exempel laddinfrastrukturen med alla laddstolpar, det har träffat oss. Vi har ett konverteringsbidrag för att konvertera ett småhus från direktverkande el till vattenburet värmesystem. Och det borde alla här kunna försälja till sina grannar och så vidare. Så det finns en rad saker man har gjort som är bra. Men tyvärr, vi träffar inte det du efter. Vi träffar oss och det är bra.
Men var finns behoven och efterfrågan?
Nu är det så här, det är så kortsiktigt. Svensken är kortsiktig. Det kan man se, för ett år sedan så var solcellsbranschen så här. Och nu börjar den dala. Energipriserna är låga igen. Jag fattar inte att man tänker så kortsiktigt. Istället för att investera för sin framtid. Mm. Så jag tror att de flesta hushåll, mindre fastighetsägare för kontor, borde investera i energieffektivisering. Men man har ingen likviditet att göra det med. Så efterfrågan finns där, men likviditeten finns inte. Ja. Och då skulle man kunna göra som Tyskland, att man har några gröna lån av något slag. Där man måste visa effekten efteråt. Alltså det finns många saker vi skulle kunna göra om vi var lite fantasifulla.
Och Erik, vad händer egentligen med konjunkturen för installationsbranschen? Kan du se några mönster?
Ja, absolut. Det följer konjunkturen i stort. Och samtidigt visar siffrorna precis det som vi är inne på, att bygg är det som rasar stenhårt. Men samtidigt har vi mycket som går bra, för om nu bygg under 2023, och framförallt bostäder, minskade med 50% i investeringar. Och vi minskade med 10% totalt inom installationsbranschen, så förstår vi att det är jättemycket som går bra också.
Det är ju jättebra. Och om vi börjar nosa lite på siffrorna här. Mm. Men på vilket sätt kan då branschen dra nytta av de här insikterna?
Ja, dels så kan man ju titta framåt och se var finns möjligheterna. Inom bostäder kommer det vara en sakta återgång, så har man tufft där och det är där man är nischad, så bör man ju se över sitt hus och se vilka åtgärder man behöver göra framåt. Alternativt om man kan ge sig in i några närliggande branschområden också.
Förra gången vi pratade om konjunkturläget så tog vi upp vad du som företagare, som lyssnare, kan göra. Finns det någonting vi kan skicka med till dem här och nu?
Ja, men det är väl egentligen lite samma sak om vi utgår från den rapporten som vi levererar, marknadsläget, vår konjunkturrapport. Så använd siffrorna till att benchmarka och se vad som händer. Men också lyssna i ert egna närområde, för det kan skilja sig väldigt mycket lokalt. Vi tittar regionalt, men även inom regionerna. Beroende på vilken beställare man har kan det skilja även på en liten ort.
för att komplettera det?
Absolut.
För jag tror också att, jag hoppas jag inte någon blir irriterad på när jag säger så här, men vi VVS-firmer, elfirmer, är rätt mycket ordermottagare av tradition. Jag har varit ordermottagare på assemblingen en gång i tiden och jag har varit säljare på Skanska. Båda delarna har jag gjort. Och när jag var byggare, då fanns det ingenting som hette att man väntade på att det skulle komma en förfrågan. Utan vi sprang till kunder själva, hittade affärsidéer till kommunen överallt för att hitta våra unika projekt där vi slapp konkurrera. Och jag tror att en, och det jag vet, vi har medlemmar som verkligen jobbar så här. Alltså att våga satsa väldigt långsiktigt, att hela tiden idogt sälja vår kunskap till fastighetsägare om vad du skulle göra åt din fastighet. Det kan man göra med en liten överenskommelse. Får jag inte jobbet sen så får jag kanske betalt för självkostnaden. Alltså det finns så mycket man som installatör skulle kunna göra. Jag pratade för så många år att byggaren kunde vara underentreprenör. Gör det. Det är redan dags.
Sälja mer?
Ja.
Bistår ni dem med olika taktiker och upplägg? Hur man gör för att sälja in de här
Ja, faktiskt. Inns ur vårt utbildningsbolag så har vi utbildning i sälj.
Ja.
Det har vi. Och vi har även en checklista vi har tagit fram med energieffektiviseringsföretagen som sitter där. En checklista där projektledaren eller montören kan vara hemma hos någon och gå igenom den. Det här borde du göra.
Det där är någonting vi har pratat om länge, att det är vi som bransch som ska sätta oss i förarsätet och våga vara experterna. Skillnaden nu är att det är mer eller mindre ett krav från beställaren. Man förväntar sig att det är vi som kan. Tidigare har man varit nöjd med att leverera en lösning från en konsult som är ganska långt ifrån verkligheten. Nu vill man att det är vi som är experterna och rådger. Så det är en jätteskillnad.
Ja, intressant.
Du pratar ju ganska mycket om politiken. Vi pratade om också att, och sen i budgeten 2024 så fick vi igenom en tillfällig ökning av rotavdraget. Du vill se en permanent lösning. Vi har sett en storsatsning på utbyggd laddinfrastruktur och 1,5 miljarder för energieffektivisering av småhushåll. Jag vet att du tycker att det räcker inte, man måste göra mer. Men om vi tänker hållbarhet, klimatfrågan i stort, tänker branschen och politiken. Hur kan vi få ihop det här? Finns det några mönster som vi kan se?
Det är ju ganska enkelt egentligen. Därför att vi har ju ett otroligt fönster, alla vi som är här inne nu, där klimatomställningen kan inte genomföras utan oss. Och då tycker jag det gäller att alla vi tillsammans står upp och stöttar varandra i detta. Jag menar, vi springer till regeringen, till olika positioner för att få igenom saker. Och det handlar inte om att springa till regeringen, man måste springa till oppositionen att få med sig dem. Och jag tror att det är väldigt viktigt att vi som bransch och arbetsgivarorganisation verkligen får stöd och ett mandat att driva de här frågorna åt alla våra medlemmar. Och att alla våra medlemmar ställer upp när det behövs typ ett debattinlägg från en företagare. För att vi kan inte göra det helt själva, vi måste göra allt här tillsammans. Och att alla förstår hur viktiga de här besluten är. Och tyvärr så känner jag en brist där.
Det går väl inte nog att understryka det du är inne på, att alla de incitament som ändå kommer och ligger framför oss är sprungna ur klimatomställningen och taktar ihop med det. Ja. Samtidigt som den efterfrågan som finns från beställarledet går ju också hand i hand i det. Kostnadsbesparingar och energieffektivisering. Så det är ju där möjligheterna ligger.
Ja.
Hur ser prognosen ut framöver då, om vi sätter fingret på framtiden, Erik?
Vi är inne på att vi backar ungefär 10% i installationsbranschen som helhet under 2023. Sen framåt ser det ljusare ut. Vi tror att vi bottnar lågkonjunkturen någonstans i år, men på totalen går vi ner ungefär 2% ytterligare. Men sen så tar vi tillbaka, så 2025 går vi uppåt ungefär 2%. Och som vi var inne på tidigare så är det bostäderna som är, det är liksom det som drar ner helheten. Det är det som går långsamt tillbaka. I övrigt finns det mycket möjligheter att ta.
Bra.
Ja, och man brukar ju prata om den här totala installationsvolymen. Skiljer den sig någonting från tidigare år?
Ja, den har ju gått ner 10% från fjolåret. Från vad var det, ungefär 170-180 till 160-170 miljarder. Men det där är siffror som inte är definitiva.
Och sen som du nämnde då, så var det inom byggbranschen så var det 50%. Så att förhållandevis så har man ändå klarat sig ganska bra i branschen.
Mm. Och tittar man på inom byggsektorerna också, så är det just bostäder och framförallt nybyggnation av bostäder som fortsätter dala. Tittar vi på upprättande av industrifastigheter och investeringar i det, så är prognosen att det ökar med 5% i år. Mm. Så det går väldigt bra istället.
Är det något annat sifferperspektiv som du vill lägga fram ut efter vad Ola har pratat om?
Ja, men det finns ju ställen där vi redan idag många gånger arbetar direkt mot slutkund, till exempel inom industrin. Och tittar vi på elsidan så lägger vi ungefär, eller så ligger ungefär hälften av nyinvesteringar i rena processinvesteringar. Så hälften av pengarna som investeras snurrar där. På VVS-sidan är det inte riktigt lika högt. Där är det 27% under fjolåret. Men där ligger man lite högre på byggnadsunderhåll som också är någonstans löpande investeringar. Även om vi ofta ligger under kanske en byggserviceavdelning där, så är det ändå investeringar som sker här och nu där vi jobbar mer sida vid sida.
Och finns det områden som påverkas mer eller mindre geografiskt, teknikområden, annat?
Mm. De flesta regionerna är följsamma mot totalen. Det som stiger ut negativt är Skåne. Det har att göra med att man under 2021, tror jag det var, så hade man väldigt mycket påbörjade bostäder. När det sen faller kraftigt så blir ju glappet mycket större. Och det blir ett litet släp när det faller ut i omsättning för vår bransch. Det är mer under en utförande del. Norrland med sina industriinvesteringar är det enda som går positivt på totalen. Sen har vi ett område som sticker ut positivt om vi ser till teknikområden, och det är kommunikation och säkerhet. Jag tänker Jocke får bara lite mer i det kanske.
Ja, det är en bra idé. Han är ju inkallad per automatik från dig, Erik. Så välkommen hit, Joakim Karlsson.
Tack så mycket. Tackar.
Från installatörsföretagen också.
Stämmer bra. Expert inom kommunikation och säkerhetsteknikområdet egentligen.
Jag tänker då att många av de här siffrorna som du pratar om kan man ju läsa mer om i marknadsläget som man hittar på installatörsföretagens webbplats. Innan vi tackar av Ola och Erik från Sen, finns det något medskick som du vill skicka till företagen?
Ja, men det är väl att våga titta framåt. Titta inte bara här och nu. Hur ser det ut? Ser det risigt ut där vi är just nu? Hur ska vi då agera utifrån det? Eller finns det faktiskt möjligheter runt hörnet, vilket vi vet att det gör? Och hur ska vi då agera på det? Men kika mer i rapporten så finns det tips och tricks där.
Jag låter ju alltid så negativ, tror jag, när jag pratar om sånt här. Jag tänkte vara lite positiv. Nyttja de delar som har kommit fram från regeringen. Men håll ut nu, för att räntorna kommer ju gå ner. Så att jag tror att man ska se till att inte tappa sina medarbetare.
Lär av 90-talskrisen helt enkelt.
Ja, utan satsa på dem, hitta möjligheter och dra på sen.
Tack så jättemycket.
Tack.
Joakim Karlsson, kliv fram.
Tackar.
Fysiskt så sker det fram till våra två bord här inne på Nordbygg Stockholmsmässan då, för er som lyssnar då. Du är ju då, som du nämnde lite, expert inom kommunikations- och säkerhetsteknik på installatörsföretagen. Så du har ju per automatik lite extra koll på det här området.
Ja.
Och nu när du har lyssnat till Ola och Erik, hur jackar det här in i ditt område så att säga?
Men det är lite kul att höra. Jag tänkte bara bekräfta lite vad både Ola och Erik sa tidigare här, att ja, det utvecklas mer positivt när det området. Och Ola förstärkte ju lite här med att det handlar om att sälja och kontakt med slutkunden ganska mycket. Och jag tror det är det lite som särskiljer området kommunikation och säkerhetsteknik från kanske andra områden. Dels för att man är styrd att sälja system, och systemen måste ha en mer direktkontakt med slutkunden. Så det tror jag påverkar att konjunkturen inte tappar lika mycket eller påverkar det området lika mycket, utan snarare går det positivt istället och går mot trenden. En annan tydlig bit som bidrar till att det här området ökar mer än andra områden och inte lika konjunkturkänsligt, det är just den här biten med service och underhåll. Det vill säga, affären slutar inte vid installationen och slutbesiktningen, utan man har kvar kontakten med kunden därefter i ett service- och underhållsskede. Och den är ju inte lika konjunkturkänslig, utan du behöver service och underhåll och driftning och injustering av dina anläggningar över tid.
Mm. Elektrifiering och digitalisering, det är områden som troligtvis påverkar det här området väldigt mycket. Och säkert positivt. Kan du hjälpa oss här?
Ja, men det är det ju. Alltså, vi har ju ett par stora megatrender, om man säger så, som påverkar egentligen hela vår bransch. Då. Digitaliseringen som du nämnde här och elektrifieringen är ju två stora omställningar. Dels handlar det om att vi ska ha energieffektivare fastigheter. Vi ska ha bättre fastigheter, de ska bli intelligentare, mer moderna fastigheter. Och det gör vi genom att vi kopplar samman de olika systemen. Och det är egentligen där kanske problemet har varit tidigare. Alla system i en fastighet har jobbat proprietärt, det vill säga i egna silos, och har inte pratat med varandra. Och det vet vi själva. Sitter vi i en organisation och inte pratar med varandra, det blir inte en effektiv organisation. Och det är samma sak i fastigheterna. Så sättet att få fastigheterna effektivare, det är systemen och kommunicera med varandra. Så just den här kommunikationssidan är jätteviktigt att få systemen att kommunicera och interagera med varandra. Så det är ju en tydlig drivkraft, både från elektrifieringen och där digitaliseringen då möjliggör det här på ett helt annat sätt.
Och då är du lite inne på det, för vi hade en livepodd häromdagen där vi pratade om intelligenta fastigheter. Och då var det vikten av säkerhet och att utbilda kunden till att våga och förstå vad man behöver göra. Så här är det ju olika delar som gör att det här teknikrobotet kanske faktiskt inte drabbas lika hårt.
Ja, men det är helt rätt. Det drabbas inte lika hårt samtidigt som det är en stor affärsmöjlighet. Ola var inne på det lite, att installatörsledet här kan ta en större roll och kliva framåt och vara rådgivare åt fastighetsägarna. För många fastighetsägare står inför det här digitaliseringen och ser det kanske som ett hot. Vad ska jag göra? Vad ska jag börja? Vi hade ett par seminarier här på scen igår just om hur påbörjar jag min digitaliseringsresa mot fastigheterna. Och det är inte lätt. Så att här har ju installatörsföretagen en roll att kliva in som rådgivare och hjälpa dem i hur man ska egentligen få en effektiv drift i sin fastighet.
Men du, hur mycket påverkar nedsläckningen av 2- och 3G-nätet?
Det är också en sån här, ska vi säga, en till aspekt på det hela då, som bidrar. 2- och 3G-näten släcks ju ner nu under året, eller två, de har släckts ner till stor del ska jag säga redan, och kommer att avslutas under årets sista biten. Och det är väldigt många system som fortfarande tyvärr är beroende av 2- och 3G-nätet. Det kan vara enkla betalterminaler, parkeringsautomater, larmer, hisslarmer, små styrningar och sådana saker. Så det är en jättebusiness egentligen, hör på sig, att byta ut det här. Ja. Och tyvärr är många ganska omedvetna om att det här släcks ner. Och så blir man mer och mer medveten om när det inte fungerar. Så det är ju en bit som bidrar också till givetvis att öka volymen i branschen. Som så. En annan aspekt som påverkar branschen väldigt mycket, det är ju säkerhetsområdet som vi inte har nämnt här. Då. Vi har ju en omvärldsbild som alla känner till. Vi behöver bara slå på nyheterna på morgon så ser vi hur omvärldsläget är. Det är en ökad osäkerhet. Så säkerhetsinstallationer ökar ju också otroligt mycket. Så det är helt klart.
Ja, när du pratar om säkerhet, då tänker man ju på den här superheta cybernätssäkerhetsfrågan. Vad är det som händer på det området?
Det är också en annan aspekt på säkerhet. Precis som jag tänkte sist var mer teknisk, fysisk säkerhet. Men sen har vi då som kommer nytt nu det här med cybersäkerhetslagstiftningen som kommer på också. Ola nämnde lite direktiv där från EU som kommer in. Här kommer ju ett antal andra direktiv och spelar in också. CR-direktivet och NIS2-direktivet som är två direktiv från EU som landar, ska vi säga, med en kraschlandning i samhället egentligen nu och kommer att skulle ha trätt i kraft senast oktober när man skjutit på det från regeringen. Det blir från 1 januari 2025 som kommer träda i kraft. Men det här kräver ganska stor omställning av samhället för att kunna förhålla sig till det. Och det handlar om, då CR-direktivet är egentligen motståndskraft för samhällsviktiga entiteter kallar man det. Vi ska ha en robusthet, alltså en motståndskraft att kunna stå emot olika fysisk påverkan och cyberangrepp då. Och sen har vi NIS2-direktivet som är ett rent cybersäkerhetsdirektiv som kliver in i det här. Och det som du säger, det blir högaktuellt med cybersäkerhetsfrågan. Och den blir kanske ännu mer aktuell när vi kopplar upp mer och mer system och produkter givetvis. Så att det här är någonting där vi har en stor roll att fylla och hjälpa fastighetsägarna framåt hur man ska lyckas med implementera det på ett bra sätt.
Och det innebär ju att det rör sig lite grann på arbetsmarknaden också, tänker jag. För det känns som att sysselsättningen inom kommunikation och säkerhet snarare ökar än sjunker.
Ja, det gör den ju. Och så kan vi säga, jag pratade med några medlemsföretag här för några veckor sedan, eller flera varje dag givetvis. Men deras största problem är ju inte att hitta affärer. Deras största problem är att få tag i kompetens. Ja. De får ju tacka nej till affärer dagligdags, flera av dem. För de kan inte, får inte tag i kompetens. Så att hitta rätt kompetens är en ödesfråga för den här branschen. Så den kan ju växa väldigt mycket.
Ja, okay.
Och något som har legat som en blöt filt över hela världen och även installationsbranschen, det är ju höga materialpriser, en orolig omvärld, nedgången i bostadsbyggnaden som vi pratade om tidigare. Påverkar det den här delen?
Men det gör det. Materialpriserna steg ju, men jag skulle säga att det kanske största problemet var egentligen brist på elektronikkomponenter här när vi hade den här perfekta stormen. Dels när man stängde av Suezkanalen och samtidigt så hade vi en coronakris därefter med fabriken nedstängda. Så det medför att det var väldigt stor komponentbrist att få tag i komponenter. Och det hämmade också utvecklingen inom det området väldigt mycket de senaste åren. Nu har det börjat lättat lite och det är inte lika akut problem nu, men det har hämmat utvecklingen så kunde ha sett betydligt ljusare ut.
Men påverkar det fortfarande? Är det fortfarande sen?
Det finns vissa, men de flesta av de här komponentbristerna har rättats till nu. Så där är det ganska lite. Jag hör inte något större problem där. Men däremot materialpriserna ligger fortfarande kanske på lite högre nivå. Det gör det. Så att ja, påverkar. Men inte lika mycket som förut.
Tänker vi börja runda av strax. Men du ska ju få en chans också att dra iväg ett litet medskick, precis som Ola och Erik, till våra kära lyssnare och även de på plats här. Har du något du kommer på?
Nej, men man kan säga att hela det här området kommunikation och säkerhetsteknik då, är ju större och större och har egentligen förutsatt att det blir ännu större. Kompetensfrågan pratade vi om är en bromsande faktor, eller kompetensbristen då. Materialbrist var en bromsande faktor förut, så utan det kommer det växa mer. Det här vill jag säga egentligen huggtagare området. För dels är det ett ganska konjunkturokänsligt område som vi nu har sett bevisligen då. Dels är det inom det här området som kommer att öka mycket när det gäller både effektivisering, digitalisering, elektrifiering och alltihopa. Plus vi har de här direktiven som kommer inom säkerhetsområdet som kliver till ganska tydligt. Så att det finns ju en enorm potential inom området. Så att här finns marknaden.
Bra, stort tack även till dig för att du besökte Installatörspodden här på Nordbygg.
Tack för att vi kom. Tackar.